Hej och välkommen till podden Kaffe med prat. Jag heter Pia-Maria Simonsson och arbetar som diakoniassistent i Bygdeå församling. I det här avsnittet möter jag 24-åriga Agnes Klint i Övik som kämpat större delen av sitt liv med psykisk ohälsa. I hennes kamp när varken behandling eller mediciner har hjälpt har hon känt sig övergiven av Gud och tvivlat i sin tro. Men i allt mörker har hoppet ändå funnits kvar och bönesvaren, ja, de har avlöst varandra. Hoppas ni är med och lyssnar, för nu åker vi. Nu sitter jag i Övik tillsammans med dig, Agnes. Mm. Vad kul, välkommen till podden Kaffe med prat.
Tack, det känns jättekul.
Det känns som högtidligt att resa hit till Övik. Vi sitter i Pingstkyrkans stora fina lokaler. Mm. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag hade en jättekul kväll igår. Jag var lite nervös inför att hålla lovsången. Det har varit lite jobbigt med att hålla lovsången det senaste året. Men det gick jättebra och det var jättehärligt. Jag satt och pratade med mina kompisar och det var jättekul. Så att jag var helt uppfylld och glad när jag kom hem.
Vad härligt.
Ja, så att det har som hållit i sig. Och så känns det jätteroligt att få träffa dig igen. Det var ju, så vad sa vi, 4 år sedan snart.
Ja, det måste vara något sånt. Ja. 4 år sedan vi sågs.
Ja, sen jag slutade på Dalkarså.
Ja, för då jobbade jag på Dalkarså och du gick där som elev.
Mm.
Kan inte du presentera dig lite mer för de som lyssnar, vem du är?
Ja, Agnes Klint heter jag, är född här i Övik, 24 år. Jag är musiker mycket, liksom sitter i mitt DNA. Jag har föräldrar som är musiklärare, så att jag som haft musiken från barnsben växte upp med att lyssna liksom på Stevie Wonder och soul. Och det klagar jag inte på, man hade ju kunnat lyssna på värre saker. jag har gått estet, musik och så sen så gick jag ju Dalkarså folkhögskola, musiker, poprock och så. Men jag känner nog inte att jag vill utbilda mig till det, utan jag har ett väldigt brinnande intresse för att jag skulle jättegärna vilja jobba med just psykisk ohälsa inom olika församlingar. Det också, känns som också att det sitter i mitt DNA, vilket är lite så här tråkigt kan man väl tänka ibland. Men jag har ju levt med det i över 10 år. Så att jag brukar säga det, att det är som att jag har haft på mig ett par glasögon. Eller liksom då med ett filter som har blivit mitt liv, och de saker som har hänt i mitt liv senaste åren har ju varit väldigt präglade av det, av mitt mående, och det har ju varit en resa i sig liksom. Mm. Så att jag,
Du beskrev för mig som att du hela livet har känt en enorm hopplöshet och en kamp.
Precis, och sen har det har ju varit ljusglimtar och det har ju gått framåt, men det är ju, alltså det har varit ganska så dåligt med mig. Jag har varit väldigt dålig, eller sjuk är det ju, och har ju också kämpat med att inte liksom få rätt hjälp. Jag har inte fått jag har testat olika mediciner och olika behandlingar, och så fick jag en ADHD-diagnos också för ett år sedan. Och det, för mig är det också någonting som, jag är så inne i det nu också, att det blev en sån chock. Att så här, man tror att man vet hur man funkar och vem man är som person, och så får man en sån diagnos som vänder upp och ner på allt. Men så att jag är fortfarande inne i det här liksom stadiet att jag vill bara samla på mig all information, för att allting inte är klart riktigt. Men jag vill gärna nämna det liksom i olika sammanhang, för att jag tycker att dels så vill jag är väldigt mycket så som person att jag vill så här sprida kunskap, och att jag känner mig själv som en sån här soldat som står längst fram i ledet och och det kan ju vara bra ibland, och ibland så, jag vet inte, alla kanske inte uppskattar det så mycket hela tiden, men ja, så att det är mycket så, jag identifierar mig väldigt mycket liksom i det.
Så att, resan fram till din diagnos och det här som du sa till mig, att det har varit en kamp och en frustration. Kan du berätta mer kring det?
Ja, alltså det har ju, när jag tittar tillbaka på mitt liv så kan jag se liksom att jag har haft med mig det här hela tiden. När jag gick i årskurs 3, alltså på mellanstadiet, så hade jag en period där jag satt liksom och skakade och hade egentligen en panikångestattack när jag satt i kapprummet liksom och väntade på att mamma och pappa skulle hämta mig från skolan. Och då hade jag ju ingen aning om vad det var. Men så att det här har ju liksom följt med mig länge. Också att jag har haft jättejobbigt med förändringar, och jag har ofta känt, jag pratade senast igår med min kompis om att jag har verkligen känt hela livet, jag har kämpat väldigt mycket med att jag också har känt mig utanför, alltså känt att jag nästan är som en alien typ, som inte liksom, och jag tror inte att jag uppfattas som en person som är ensam, men det är, jag har som, jag har kämpat väldigt mycket med det och har haft väldigt liksom funderat mycket. Men det har ju varit, det kom ju en period då där jag liksom fick en krasch så. Och när jag gick i nian, och då var det ju, startade ju liksom på riktigt, eller vad man ska säga. Det är ju då som jag fick veta också vad ångest är. Jag hade ingen aning om vad det var innan. Jag fick diagnosen GAD, generaliserat ångestsyndrom, och så fick jag då, jag har också emetofobi som det heter, fobi för att kräkas och allt, vad det nu är. Och sen har det ju gått liksom tuffat på, och jag har fått gå i samtal och testat mediciner och när jag har gått i skolan så har det ändå, när det har varit, för då är det ändå ganska uppstyrt liksom, det brakar ju lös för mig när de ramarna försvann.
Just det.
Och det var ju då som när jag gick då på Dalkarså. Första gången jag flyttade hemifrån, hade inte trott innan att jag skulle klara av det. Och första terminen så var allting så nytt och härligt liksom. Och så sen då, så andra terminen så brakade det ju lös igen liksom, och då jag har fått veta det sen liksom av av läkaren som jag har pratat med, att det är inte så konstigt att liksom ADHD har gett sig mer uttryck liksom i det stadiet i livet, för att när man, alltså, men en människa med ADHD mår bra av att ha ramar. Vi pratade om det också med mamma, att på hennes tid så var det ju lite mer liksom typ uppstyrt, eller det var liksom så här, ja, sen ska du göra skola och sen så ska du plugga och sen ska du jobba. Alltså, nu för tiden så har vi ju så sjukt mycket valfrihet. Ja. Alltså du kan liksom, ja, men på sociala medier, du kan få välja exakt vad du vill. Du kan bli vad du vill. Eller, alltså förstår du, det blir som så otroligt stort.
För mycket valmöjlighet.
Ja, nästan. Ja. Och jag tror, alltså jag mår inte bra av det. Jag tror inte andra jag tror faktiskt att vi inte mår bra av det. Sen tänker jag inte att vi ska liksom ha en bo i en, liksom leva i en diktatur, att Nej. Man inte får bestämma alls, men att ja, men typ som en förälder som sätter gränser för sina barn, det gör ju bara gott. Alltså, även fast man kan som barn då bli skitirriterad kanske på sin mamma och pappa. Så. Men sen, det som också har varit en kamp är ju just det att jag är ju uppvuxen i en kristen familj, i en liksom... ja, i ett kristet sammanhang, har ju som haft det sedan barnsben, vilket jag är jättetacksam för det har ju, ja men, jag har vuxit upp och fått höra att jag är älskad som jag är och att det finns någon som bryr sig om mig. Men det har varit väldigt jobbigt, dels att bara gå från att ha en barnatro till att liksom skapa sig en riktig, nu gör jag med liksom, vad säger man,
situationstecken.
Men det är ju ändå, växer man upp i en kristen familj eller så, då blir man ju som så här kulturellt kristen. Alltså det är ju, även fast man kan känna att man är övertygad, så blir det ju, när man blir vuxen och äldre, så blir man ju mer ifrågasättande. Alltså det är
man
ju,
vill hitta sin egen tro.
Ja, ja. Och att göra det, bara det, utan att liksom lägga in ett mående är ju bara svårt. Men att lägga på då en psykisk ohälsa på det har varit jättesvårt. För att det jag har kämpat jättemycket med är att jag har varit så arg och besviken på Gud och känt mig övergiven av Gud. Och varit liksom, suttit och skrikit ut i frustration att varför gör du ingenting? För mig har det inte gått ihop liksom, att Gud beskrivs som en kärleksfull far som finns liksom, jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Och så sen så känns det mer som att det är en pappa som... Jag brukar beskriva det som att det är som att man är i en skilsmässa och så har man en frånvarande pappa som man inte träffar så ofta. Och det har ju varit jättejobbigt. För som jag berättar för dig så var det ju så här, när alla, eller när ingen liksom behandling eller medicin riktigt fungerade, så mitt sista hopp var ju liksom, ja, men att jag litar på att Gud har, Gud kommer hjälpa mig, och man hör andra som har blivit helade och ja, upplever att liksom att Gud bär dem.
Ja.
Men jag har själv inte känt liksom det, och när jag ser tillbaka så kan jag ju se att det har funnits bönesvar. Jag har fått liksom, ja, men jag har inte kommit till det här stadiet där jag bara så här, har vi blivit översköljd och har blivit helt liksom. Jag har inte fått det här superhelandet. Och varför vet jag inte. Jag håller liksom fortfarande, så gräver jag i det och utforskar i det och frågar folk och så. Men det, ja, nej, det har varit jättejobbigt.
Hur ser din gudsrelation ut nu, idag?
Ja, i min innersta kärna, så där är jag och Gud liksom ett, eller vad man ska säga. Men efter alla år av psykisk ohälsa och allting, så har det som lagts på lager och lager och lager, liksom väggar.
Just det.
För att det är ju, jag känner ju att, jag tycker att det känns som att jag kommer inte fram. Alltså, det är som att det är ett stopp. Att, och det finns ju det här bibelordet att så här, bulta så ska dörren öppnas. Ja. Och jag har sagt det känns som att jag snart kommer jag liksom komma med en bulldozer och bara så här, för att jag känns som att jag knackar och knackar och knackar men det händer ingenting. Men det är ju ändå någonting i mig som ändå, jag har ju inte lämnat tron ändå. Nej. Jag fortsätter att komma hit. Jag fortsätter att gå på förbön alla tillfällen jag kan. Jag har ju ett hopp. Jag vill tro att det finns någon Gud eller att Gud finns. Och jag vill tro att, att det är sant, det som folk säger.
Mm.
Men ens, just nu så skulle jag säga att jag har inte riktigt fått blivit helt övertygad.
Mm. Du berättar för mig just den här hopplösheten och att du har haft det så här hela livet. Du har ätit tunga mediciner, du har suttit timtals i terapi.
Mm.
Och att det var som sista hoppet var att men, kan jag bli helad? Kan jag få bli fri?
Mm.
För att det var väldigt mörkt kring om.
Mm. Ja.
Var står du i det nu? Är det väldigt mörkt eller känner du att den här diagnosen som du fick gjorde att det blev...
Ja, jag är jätteglad för att jag är inte i det mörkret längre. Det är jättefint. Mina kompisar säger att... för jag har en kompis som är väldigt sådär andlig. Så hon har mycket av de liksom andliga gåvorna. Och hon säger det att hon ser att det lyser om mig.
Mm.
Och jag har också fått tilltal liksom när jag har varit på förbön och så att alltså flera gånger så att så har jag fått höra så här att du har varit liksom i det har varit natt för mig men att nu så dagen håller på att komma liksom solen håller på att gå upp igen och jag känner ju det att det går framåt och det är ju för mig är ju min ADHD-diagnos ett jättebönesvar. För mig har det varit en räddning och det har ju verkligen varit nattsvart. Jag har varit så deprimerad att jag inte har velat leva. Det har inte varit så pass illa liksom att jag har liksom gjort något försök och så. Det här är ju också en grej som kan vara jobbig att prata om. Alltså just självmordstankar är ju en ganska grej som man, ett tabu. Det är ju det att vi måste prata om det. Så att jag tänker nu delar jag det också. För att nu så känner jag som sagt, jag är inte i det längre. Jag känner att mitt liv, jag har ju haft drömmar om vad jag vill göra med mitt liv som har känts helt liksom, för mig har det varit som att det är en drömvärld, det kommer aldrig hända mig. Och det är fortfarande lite så att jag har lite svårt att så här, kunna förstå att så här, jag är förlovad. jag kommer att gifta mig. Ibland så känns det som att det bara är typ på låtsas.
Ja. Hur tror du är förlovad med Marcus?
Hur
är det att ha en relation i, samtidigt som du har ditt mående och den här kampen?
Ja, alltså det är ju... Jag är nog en virvelvind. eller som hemma så brukar de... Har de kallat mig för att jag är italiano. Alltså att det är väldigt... Det är högt och lågt. Mycket känslor. Och... Jag, som jag berättade för dig första gången som jag och Marcus liksom hade en dejt eller när vi träffades. Så sa jag, liksom, jag la korten på bordet direkt. Jag sa, ja, nu träffar du mig i min värsta period i livet någonsin. Alltså det kan inte bli sämre. Det kan bara bli bättre.
Men vad sa han där och då på första dejten när du lägger upp det här?
Ja. Han lyssnade och liksom, han var inte liksom att han blev skrämd eller så här, för det är ju, det är lite hemskt att man tänker det, för jag tänkte nästan att så här, för jag har ju varit med om att jag kanske har skrämt bort folk, eller om man har dejtat någon förut, att så här, folk har ju blivit lite så här ryggat tillbaka typ. Och sen är han också så som person att han är väldigt förstående och väldigt trygg. Så att det är ju verkligen, för mig är det verkligen ett bönesvar. Så att det är ju en av de här ljusglimtarna som har varit, som har gjort att att solen börjar gå upp. Det är ju, han är ju verkligen en av de anledningarna, och han, vi har varit jätte otroligt viktigt också att vi har fått kunna dela våran tro tillsammans.
Vet du vad? Jag har med mig fika.
Ja.
Du dricker inte kaffe, vet
Nej.
Jag. Jag har med mig mormorsaft.
Oh.
Dricker du det?
Ja.
Så jag bullar.
Wow. Jag minns ju, jag har ju väldigt goda minnen av dina fikan när vi gick på Dalkarså.
Va? Nej, berätta.
Ja, men wow. Alltså när vi blev ju bjudna där på jul.
Ja, hem till mig.
Ja, då hade du ju bakat, jag minns inte hur många kakor och tårtor det var. Det var ju, man var ju in heaven. Nej, det var ju mysigt. Jag brukar ju när jag har förklarat liksom, eller förklarat när jag, för jag har ändå berättat om dig liksom till folk efteråt. För att vi fick ju verkligen en speciell relation. Eller speciell, men jag sa ju det, vi kommer ju alltid, alltså du kommer ju ha en speciell plats hos mig, för att vi har ju delat saker som, eller ja, du fick ju också se när jag...
Det var ju, jag jobbade ju med, för de som inte vet det, så jobbade jag med er som bodde på internatet en hel del, så vi...
Jag brukar säga att du var husmamma.
Ja, men jag känner också att jag har många barn runt om i Sverige. Men det var väldigt speciellt att vara med där och då i ditt mående. Det är något som jag bär med mig för alltid, och därav att jag jobbar med det jag gör, tänker jag också. Så det är också någonting du ska ta med dig. Att jag har ju som sökt mig till den här typen av den här typen av jobb där man få se människor, få göra något. Att få, och därav den här podden också. Att berättelser och att visa på bredden av oss människor. Det är också faktiskt lite tack vare dig.
Stort.
Faktiskt. Så man kan säga att det här är som queenen av podden. Queen-gästen av podden.
Ja, det är ju jättefint att få höra, för att det är ju, som sagt, så självbilden har ju blivit väldigt präglad liksom av att inte ha mått bra, och jag har ofta känt mig som det svarta fåret, och att jag har varit liksom tänkt att jag förstör, eller att jag inte bidrar med någonting, vilket är ju jättesorgligt liksom, och då är det väldigt fint när man får höra då att som nu, att man har kunnat fått påverka någon, och att man har fått liksom, att så som jag är har fått kunna ge liksom någonting gott.
Absolut.
Så att det...
Det ska du ta till dig, verkligen. Vi pratade ju lite grann om, eller du har ju berättat nu att du är väldigt engagerad i kyrkan, att du skulle vilja jobba med den här typen av frågor. Kyrkan, jag tänker, det här med ohälsa blir mer, det har lyfts upp lite grann till ytan, vilket gör ju att för oss som jobbar i kyrkan behöver vi öka kunskapen. Hur möter vi de här människorna? Vad tänker du när du säger att du skulle vilja jobba mer med det här och bli så nyfiken?
Ja, jag har delat vittnesbörd och fått predika på ungdomssamlingar. För att jag gick en bibelskola också som hälften var praktik, och då var det mycket att vi, ja, då var det en uppgift att vi skulle predika, så det är inte någonting som jag gör liksom i vardagen så, men och då har jag tagit alla chanser som jag har fått, så har jag ofta, så har jag ofta pratat om just tvivel och ja, om och har berättat om mitt mående, och varenda gång så har det liksom varit något som har, det är som att det har låst upp någonting, att atmosfären har blivit, alltså det har hänt något i rummet, och det är andra som har berättat det också, när att de också har upplevt det, och det var en gång, eller det var när jag hade fått dela vittnesbörd, och så satt jag också vid förbönen sen, och då var det liksom, ja men, fem ungdomar som kom fram och ville ha förbön, som kände igen sig, och så att ju mer jag får göra sånt, och ju mer jag får verkligen se att det betyder någonting, och att jag får känna mig använd, för att jag vet ju hur det känns. Alltså jag har ju liksom, eller är ju fortfarande uppe i det mycket, vilket gör att, eller man får ju som en väldig omtanke för dem som känner likadant, att man och jag har jobbat mycket för att känna att man inte är ensam, att känna att det finns en förståelse, och att för att man kan ju, man känner sig udda. Jag har ju också känt att det är ingen i världen som förstår hur jag känner. Alltså så här, man tänker ju att de kanske mår dåligt, men jag, ingen förstår hur jag mår liksom. För det är också det att jag vet, här i våran stad, i våran region, och så är det också väldigt långa vårdköer. Det är, alltså, jag märker ju av det själv på psykiatrin. Då har jag också känt att tänk om vi liksom som kyrka, eller att vi skulle kunna få öppna upp liksom, att få vara en mellanhand. Inte att man ska vara ett annat alternativ än vården, men att bara få liksom i väntan då på att få vård. Tänk om man skulle kunna få vända sig hit då. Att det, att det liksom på något sätt fanns ett ställe där man kunde vända sig. Ja, hur det blir. Jag har ju börjat att öppna upp mer på mina sociala medier till exempel. Och ibland så kan jag känna mig lite så här klyschig, eller att jag känner bara, för det är ju ändå mycket inom så här influencervärlden, och så har det ju börjat öppnas upp just om psykisk ohälsa, och ibland, jag vet att vissa människor kan som tycka att ja, men det är bara för att det är lite trendigt, eller så här, just också med ADHD, det är som så här, bara, men alla får den diagnosen nu, och det är ju det är som att man vill ha det för att det är coolt typ, vet jag att jag har sett en attityd att det har varit så, men
jag tror majoriteten är av den andra åsikten. Ja, jag tror att det är otroligt få som känner sådär, såklart att det är speciellt att du öppnar upp, och det kryper väldigt nära en när man läser. Så att det är...
Ja, och jag fick väldigt fin respons. Ja, men om man tänker då på just ADHD, diagnosen ADHD, att förut så visste man ju inte ens vad det var. Det har ju som... Och det är ju en jätteokunskap. Alltså det, och att då få vara öppen och visa att... Så här, för det är ju jättemånga när jag har berättat att jag har den diagnosen, så bara, va? Så bara, du ser inte ut att ha det.
Just det.
Eller bara när jag har berättat att jag har haft ångest och så här, då bara, va? Det kan man inte tro. Mm. Och därför tänker jag att då är det ju jätteviktigt att visa att det kan se olika ut. Att bara att man har, när man har ADHD, att man är liksom en 12-åring som inte kan sitta still i klassrummet. Att det handlar inte om det. Det kan vara en kvinna som jag är, som kämpar på med livet, och det tar sig uttryck i andra. Liksom. Men det är samma diagnos.
Är det svårare för kvinnor att få diagnosen?
Ja, det är ju det tyvärr. Det finns en läkare som heter Lotta Borg Skoglund som har tagit an sig just frågan om kvinnor med ADHD. Och hon berättade att hon skulle egentligen skriva en bok som handlade om liksom, fakta om kvinnor med ADHD. Men det fanns så lite fakta så att det skulle bli en liten perm typ.
Jaså.
Ja, det finns ingen forskning på det.
Mm.
Så att då skrev hon en bok då där hon berättade om olika patienter, olika fall liksom, som hon hade fått möta. Jag tänker att vi ska ju absolut inte sluta att prata om det och speciellt inte inom kyrkan.
Nej.
Att våga lyfta tvivel och våga.
Mm.
För att jag, som jag sa till dig så kunde jag känna liksom att jag bara blev arg när jag var på kyrkan ibland. För jag kunde inte känna igen mig i det de predikade om. Men när man själv sitter i att det inte alls känns som att Gud är med eller att, mm. att det är liksom härligt. Så då kändes det så jobbigt att det kändes verkligen som att det inte fanns någon plats för mig inom kyrkan. Inte att det är någon som har sagt det till mig, men jag kände att att jag inte kunde liksom relatera till det. Det gällde inte mig. Så att därför så tycker jag också att det är viktigt att man liksom börjar prata om det.
Mm. Men du fortsatte ändå att gå till kyrkan. Mm. Vad var det som gjorde det? Varför fortsätter du?
Ja, det är faktiskt, det var lite roligt när jag pratade med en pastor som han var här och liksom gästpredikade. Jag hade han också som lärare lite när jag gick bibelskola. Och så berättade jag lite för honom. Och så sa han till mig bara, men varför lämnade du inte? Eller så här, hur liksom, han blev helt så här förvånad över så här, bara, men hur är du kvar?
Mm.
Alltså inte att han ifrågasatte, men att han var som så här, att det logiska vore ju att jag skulle ha lämnat.
Mm.
För att det var en kamp och jag fick kanske inte det gensvaret helt som jag kände ett behov av att få från kyrkan. Och,
hur kom det sig att du inte lämnade då?
Ja.
Har du funderat något på den frågan?
Ja, och det är ju det att jag har ändå ett hopp, en längtan om att jag vill tro att Gud finns. Jag vill och som jag sa det här med att det är som att i min innersta kärna att där vet jag, alltså där vet jag vem Gud är. Och jag märker ju det mycket att Gud har också mött mig genom andra människor. Och jag tror också att det är för att jag har inte kunnat vara mottaglig för att eller jag har inte kunnat se liksom eller, Gud.
Fint,
ja,
faktiskt.
Jättefint.
Tack för att jag fick fika med dig och podda med dig.
Ja.
Det var jättefint att få ta del av din historia. Och det har hänt mycket med dig på 4 år. Jag känner mig som en stolt mamma på avstånd, distansmamma. Ja. Det var jättefint att ses och prata om det här viktiga ämnet.
Mm.
Så tack för att jag fick träffa dig idag.
Ja, tack för att jag fick gästa.
Det är klart.
Det kändes jättekul. Jag blev jätteglad.
Mm.
Och jag tycker ju om att prata.
Det är bra. Det är en fördel i den här podden att man vill prata.
Jo, det är ju kanske lite svårt annars. Det kanske är ett dumt format att gästa om man inte tycker om att prata.
Lite
svårt att göra content.
Men tack så mycket.
Ja, men tack.
Försök om dig.
Ja, detsamma.